Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur är det med kruckväxtansvaret här på kontoret, Anders?
Det är inte mitt ansvar. Anders var den hysteriska
som gick
upp. Sen så har han fått massa jobb, så han skiter i dem.
Ja. Han negligerar kruckväxterna.
Titta här. Ja, men här löser jag det. Sen så tror jag att nu kommer våren och mycket sol står på dig.
Precis. Nej, men absolut. Podden är ju inte viktig. Det är blommorna. Vattna blommorna, du. Ja. Ja. Tänk inte på mitt liv. Nej, jag skojar. Jag skojar bara. Försöker skapa lite innehåll.
Det som hände nu här var att jag bestämde mig för att plötsligt, precis när du hade tryckt på räcka, att gå och vattna alla blommor som Anders Worm, som är del av lokal, men jag har i fönstret här, och han, jag vet inte vad det är, om det är uttryck för någon slags livskris, men det är väldigt mycket blommor här. Det är som att saker och ting dör, då måste man skapa mer liv.
Men är det så att antalet blommor i ens lägenhet är omvänt exponentiellt, eller omvänt linjärt mot ens livslust?
Ja.
På något sätt.
Skulle jag säga.
Ja.
Människor med mycket gröna växter mår ju ofta dåligt. På 80-talet, innan det fanns bra verksamma mediciner mot depressioner, då var det ju, alltså fungerande, då var det ju mycket så här Benjamin Fikusens årtionde.
Men alltså istället för SSRI så var det så här växter och katt.
Växter och katt var ju en sån 80-talsgrej. Och gå omkring med en liten handväska på sig inomhus med...
Det låter som en fullkomligt bindgalen människa.
Men när de byggde Södra stationsområdet här på gamla Sjönfatburen mellan Medborgarplatsen och Rosenlundsgatan, där var det ju så mycket gröna växter. Alltså.
Människor som steg upp direkt från träsket in i nybyggda lägenheter.
Ja, precis som i Lars von Triers riket.
Magen under ryet, en gammal mod. Här gick blaren. Men det var ju roligt, på bussen hit så började plötsligt så här, hörde man ett väldigt högt ljud, starkt ljud. Och jag tänkte så här, fan, är det någonting, nu är det någon som har stannat i bussfilen eller ställt sig med en varubil på busshållplatsen. Men så kollade jag på klockan, okej, klockan är 15.00, det är första måndagen i månaden, jag fattar, det här hesa Fredrik, de testar flyglarmet helt enkelt. Men det roliga var då att i bussen sitter en massa unga människor som inte alls, de vet inte alls vad det här är. Det är också kul, för det var ju så här folk i 12-15 års ålder, så då har de alltså kanske så här, att i 7-10 års tid har de ändå liksom levt i liksom kollektivtrafiken och, eller ute i samhället, och borde ha på något sätt medvetandegjorts om det här.
Ja, ja.
Någon gång borde de här fråga, alltså nu skryter jag, okej, men min son Bosse, han är 3,5, han, inom ett halvår kommer han veta liksom, vad är det här? Ja, men det är flyglarmet, det är första liksom, är det första måndagen i månaden kommer han fråga pappa, för nu tutar Hesa Fredrik igen.
Och om du då på skoj säger nej,
ja,
då går han helt okommenterat sitta på radion.
Precis, så här, vi måste lyssna på vad som har hänt. Men jag tyckte det var fascinerande, för då, det är ju rätt kul också, det är kanske någon som har gjort standard på det här redan, men det är ju rätt kul om man då börjar så här, vad är det här, vad är det för någonting?
Ja.
Så här, jo, förstår du, det där är en signal för att vi alla kommer att dö. Det är ett kärnvapenalarm. Så fort Sovjet eller USA Sovjet ska man också säga. Så här, skicka sina långdistansmissiler mot Stockholm. Då börjar det larmet och då vet man att man har 6-7 minuter på sig och samla ihop sina ägodelar och sätta sig i skyddsrummet med sina nära och kära och vet att ja, inom ett halvår så kommer du dö av cancer. Okej, ja. Men då ska jag nog hoppa av nästa hållplats. Ja, du bör nog göra det.
Ja. Men vad menar du på allvar att det var folk på bussen som inte visste att det var Hesa Fredrik?
Ja, 12-14-åringar.
Jättekonstigt. Men de måste ha varit så in i sin egen bubbla. Och så lyckades du träffa på dem precis när de inte var i sin bubbla.
Du menar att de egentligen vet vad det är men att de inte fattade, liksom, de drog inte slutsatsen?
Nej, jag menar att de aldrig tidigare har lyckats pricka. De har alltid haft lurar i klockan 15 första måndagen i månaden.
Mm.
Och nu för en gångs skull så var du kanske på grund av din närvaro på bussen att du stod och samtalade högt i telefonen med någon. Då drog de ur lurarna för att tjuvlyssna. Då för första gången så hörde de Hesa Fredrik.
Som att de tänker att den här 48-åringen, han har säkert något intressant att säga. det här vill jag nog lyssna på.
jag tycker det är något fint det där med som du beskrev vad man skulle göra om det nu var så att det här Hesa Fredrik berodde på att det var
slutet var nära.
Ja, att det var en långdistansrobot på väg från någonstans bakom Spetsbergen på väg till Stockholm.
Mm.
Och då visste man vad man skulle göra. Då skulle man ta med sig ganska lite saker och gå ner i närmsta skyddsrum. Och det var väldigt metodiskt och enkelt. Det fanns inga känslor, det fanns inga transaktioner av så här, var inte orolig, ring en kurator, utan bara se till att söka skydd för strålning och först tryckvågen och sen strålningen.
Mm.
Men sen stannar den nere i 600 år ungefär, sen kan det gå upp.
Bakom de här blyinfattade dörrarna.
Ja.
Men lugn bara, det finns konserverade mandariner. men det är också så här. Idag alltså så skulle folk bara så här, gått in på olika så här sociala medier och börjat chatta med varandra, kanske ringt till så här, videosamtal till Kry. Vad ska jag göra? Ringt 1177. Så här, haft samtal till 1177 och Kry samtidigt som liksom bara så här, se vad kommer upp först liksom. Som de skulle kunna hjälpa till.
Jag kommer ihåg när vi bodde i Östhammar utanför kärnkraftverket Forsmark. Det ligger ungefär 3 mil norr om Östhammar. Och vi bodde inte i själva stan Östhammar utan på en ö utanför. Och,
inte för att skryta, men vi bodde på en ö.
Ja, men faktiskt.
Öregrund ligger på en ö.
Ja, vi bodde precis. Nej, det gör det inte. Det ligger på fastlandet.
Gör det?
Ja, fast det börjar landtunga rakt söderut som blir en ö som en halvö som heter Söderön.
Gräsö ligger där uppe också.
Gräsö ligger rakt utanför Öregrund, men liksom rakt söder om Öregrund ligger en halvö som heter Söderön. Och sen så om man åker en liten landsvägs spång så kommer man till en ö som heter Tvärnö och sen en ö som heter Raggarön. Och sen där utanför ligger Singö.
Mm.
Och Vässarön, så det är liksom Stockholms norra skärgård kan man säga.
Vilken bodde ni på då?
Söderön.
Mm.
Men då var vi väldigt oroliga för det här med Forsmarks kärnkraftverk, att det skulle hända något. Men då så, och min mamma var väldigt engagerad i det där, för hon var hemma på dagarna och hon hade inte något körkort, så hon var rätt orolig för att om det skulle komma något från Forsmark, vad gör vi då? Det fanns förbindelse med fastlandet genom en smal bro liksom. Men då så sa man att då skulle någon person som hade ansvar för det cykla runt mellan gårdarna på Söderön med jodtabletter. Sen var allt bra.
Ja. Men det var också lite märkligt att inte Forsmark då eller myndigheterna hade sett till att alla hushåll hade jodtabletter.
Precis, att det skulle, för att om det skulle bli en härdsmälta då skulle någon cykla runt. Och jag såg framför mig någon sån här, alltså någonting ur en Stig Claesson-roman. Någon herre i cheviot-kostym och lite för stor keps. Och, som såg ut som någon slags finsk skådespelare som cyklade på en gammal cykel runt. Med en plåtväska full med tabletter som nogsamt delade ut. Och sen bockade av alla namn på en lista och sen cyklade vidare.
Det där är en vacker film.
Mm.
Eller någon sån här, hon Hedvig från ATÖ. Vinglar runt på en cykel.
Ja, fan vad det andades tilltro till samhällsbygget på något sätt.
Mm.
För en ATÖ. Alltså en dum person som får lära sig om hur det funkar.
Jag minns att de hade videotelefon.
Mycket fascinerande. Mm. Kommer du ihåg när det var satt i andra änden?
Var det hennes syster eller?
Ja, vem spelade henne då?
Var det Birgitta Andersson?
Jag tror att det var det inte... Vad heter hon nu då? En lite rund nätskåde. Siv, nej, inte Sivrud, utan hette. Hon var ihop med.
Nej, vänta, var det Birgit Andersson som spelade Hedvig?
Birgit Andersson spelade Hedvig. Just det, var dum, ja. Och ja. I andra änden satt väl en jätte.
Agnes Låkerlind.
Nej, inte Agnes Låkerlind. Hon var nog knappt påtänkt.
Hon var knappt påtänd då.
Vad fan hette hon? Inga Gill.
Inga Gill?
Ja, jag tror det var Inga Gill som satt i andra änden.
Men var det någonting med att systern var lite jobbig eller?
Ja, Hedvig, Birgitta Anderssons karaktär, hade ju, hon var ju älgäst. Mm. Hon hade flyttat in i en byggfutt i skogen och på taket satt en uggla. Ja, spelad av Bert-Åke Varg. Och hennes syster var någon slags fin tant som satt i någon slags nybyggd radhus i Oxie och hade papiljotter och tonade solglasögon och tyckte att Hedvig skulle bara skärpa till sig.
Men det här är som ett rakt av hämtat från filmen Mon Oncle av Jacques Tati. Har du sett den?
Jag har det, kanske.
Där är det också så här en skildring av moderniteten. Alltså han bor med sin familj i ett så här supermodernt, modernistiskt hus med så här öppna ytor och stora fönsterpartier. Men mammans bror bor i så här, om man tänkte att man går upp för så här massa vinda trätrappor i något slags, det är ett kråkslott fast mitt inne i stan. Liksom, och man kommer in och så kommer man ut på en spång och så kommer man upp för en trappa och allting är skevt och vint. Mm. Alltså det blir någon slags illustration av det gamla, gissna, lekfulla, imperfekta mot modernismens då idé om perfektion.
Ja. Fan vad roligt det är med Jacques Tati ändå, att hans fascination för det moderna samhället och att han har sett humorn i att han bygger upp moderniteten och placerar in fransmän i den. Alltså gamla hierarkier i ny modern kontext. Det är väldigt, väldigt komiskt med hur det finns någon, om det är, den heter
Traffic.
Ja, Traffic kan det vara när det handlar om en mässa. De är på en stor mässa och det är glaspartier mellan montrarna. Och så är det någon dam som ska putsa bort fläckar från glaset. Mm. Och hon är väldigt, mycket den gamla samhällsstrukturer. Alltså ett hembeträde. Så går det runt en herre som pekar där det var det fläckar. Du känner till scenen?
Nej, men du får berätta.
Han säger bara la. Mm. Och hon putsar utav henne. La! Och så putsar. Och det fläckar överallt. Det visar att han har fläck på glasögonen. Men också visar, han är väldigt, väldigt komisk på det sättet. Det finns också en lång sekvens av hur de bara går, en stor grupp män går igenom den här mässlokalen. Och då har man fortfarande inte satt upp montrarna, utan det är bara varje monter är uppsatt med små trådar. Och då hur de här personerna går 4 meter, sen stannar alla och går över en tråd. Och så går det över. Fantastiskt fint. Ja. Vad kul att du ledde in med oss på Jacques Tati.
Mm, men jag tänkte att du skulle gilla det, tror jag. Mm. Men jag har inte, det var länge sedan jag såg någon Jacques Tati-film.
Är det Mon Oncle han spelar tennis i?
Ja, det är någon semestersabotör.
Okay. Och pingis också, va?
Ja, jag tror det. Men tennisscenen är det som jag tänker,
ja, men
på.
Men pingisscenen är att han spelar pingis. Det är 2 rum. Mm. Ett rum sitter i ett pingisbord och i rummet intill så är det ett rum där folk sitter och spelar kort vid runda, kanske bridge. Mm. Och så sitter alla på stolar som är snurrbara och försjunkna i sina kort. Och sen så spelar Monsieur Hulot pingis, och han som har spelat mot smashar så jävligt så han drivs längre och längre bak ut i nästa rum och motar smasharna, och då går han mellan de här stolarna och då snurras de så att när folk ska lägga ut sina kort så ligger de på fel bord.
Men det är roligt när du berättar de här grejerna, för att jag blir road.
Ja.
Alltså nu.
Ja, ja.
Av alla de här sketcherna.
Ja.
Det är fantastiskt,
ja,
kul.
Ja, men det var väl så.
Ja. Men Lasse Åberg var ju djupt inspirerad av Jacques Tati.
Verkligen, verkligen.
Eller har ju varit.
Ja, ja. Säkert fortfarande på något, någon mån.
Men det fanns i alla fall på 80-talet någon svensk Jacques Tati-sällskap.
Det kan jag tänka mig att jag gjorde.
Men jag vet inte om det finns kvar. Men för mig att Lasse Åberg var inte, kanske inte med, men han var nog inblandad, inbjuden någon gång där.
Men hur har du hört talas om det här?
Ja, men jag minns det som att det här Jacques Tati-sällskapet hade någon liten, något litet möte på västkusten någon gång. Så här, så här, det kan ha varit en dröm, men det känns som att Svenska Schackstatistsällskapet skulle kunna vara så att de hade någon litet program på Gällesborgs konstskola utanför Bålsvand.
Där skulle jag vilja ha varit en fluga på väggen. Eller också, går du bara med i sällskapet? Nej, jag skulle ha varit en fluga på väggen där.
Men det är nu inser jag att jag nästan får kolla upp det där ju.
Ja.
Men sen å andra sidan så säger vi ofta i podden så här, men det här ska vi kolla upp.
Ja.
Men vi kanske bara kan leva med det eventuella minnet av att det fanns ett svenskt traktatissällskap, att de eventuellt hade sammankomst någon gång på 80-talet på Gällesborgs konstskola i Bohuslän.
Alltså jag kan säga, du har nu kommit med tre påståenden.
Ja,
två högst plausibla.
Ja.
Det vill säga att det har funnits ett traktatissällskap, ja, och att de hade sammankomst, ja, på 80-talet.
Och den tredje då?
Att det var på Gällesborgs skolan i Bohuslän.
Ja.
Mindre plausibelt. Varför om det inte är så att du har sett att dina ögon har fallit på ett gammalt utskick. Där det står, glöm inte att anmäla dig din närvaro på Schacktatissällskapets sammankomst 1986 på Gällesborgs skola.
Men jag tillbringar ju somrarna i Bohuslän.
Ja.
Så att det kan ju vara så att jag har sett en plansch.
Ja, just det.
Så.
Varför satte Schacktatissällskapet upp en plansch?
Ja, men jag kanske var på Gällesborg med familjen och sen så såg det så här, det här hände på Gällesborg.
Ja.
Schacktatissällskapet, filmvisning, eventuellt då så här, föredrag av Lasse Åberg. Jag och Schack.
Skulle du säga att Lasse Åberg är Sveriges största, så att säga, den mest naturliga talaren på ett Schacktatissällskap?
Om inte Ardy Stryver kan så.
fast ja, visst, Ardy Stryver kanske hade bättre sakkunskap, men det är inte så att Lasse Åberg rent grafiskt bättre, så att säga, skulle liksom illustrera. Om man då säger att du
går förbi, det är kul att hans filmer är ju så här sketchbaserade, slapstickfilmer. Men också att han som karaktär, och det är som Stig Helmer, den långa gängliga komiska gestalten, är ju då Sveriges Monsieur Hulot, också, även om de är helt olika. Monsieur Hulot är väl kanske mer anonym egentligen, tänker jag. Alltså nu kan ju inte jag tillräckligt mycket om Schacktati, men han är ju en man med pipa och trenchcoat utan bälte och portfölj och hatt, tänker jag, med Monsieur Hulot.
Ja, han har en poplinrock, va?
Ja, en sån lite halvlång.
Som går klockformas nästan.
Exakt,
rock, just det.
Lite klockad rock.
Ja, klockad rock.
Men, och lite gråbeige i sin framtoning. Men det känns inte som att han har samma liksom, bakgrund. Just han är helt anonym. Ja, inte sådär som Stig Helmer, att han jobbar på en brödrostfabrik och att han hejar på Bajen och att han har en modelljärnväg och att han har en överbeskyttande mamma. Allt det där. Så den där bakgrundshistorien. Men nu är jag ute och famlar lite grann. Men det känns som att Monsieur Hulot är mer anonym på något sätt.
Jo, men det jag menade, jag ska säga att Lasse Åberg är en bättre talare vid Schacktatissällskapets sammankomst på Gällesborgsskolan. Det är att om du går förbi utanför Gällesborgsskolan och det är motljus och de står i ett rum med ett stort glasfönster,
Det finns.
Och du ser bara åhörare och Lasse Åbergs silhuett, så är det ganska rimligt att det är Schacktati de pratar om. Men om det hade varit Ardy Stryver, då hade det kanske mer varit att det var Tom och Den-sällskapet som hade eller Marty Fällman-sällskapet.
Ja, precis. Förutom den lilla detaljen då att Lasse Åberg sällan bär hatt.
Jo, men alltså, pratar
som Stig Helmer har ju för sig ofta haft keps.
Så ja, men har han inte någon gång haft på sig en sån här krimmelmässa utan en sån här tyrolerhatt i den andra, alltså
Snowroller. Nu skulle vi haft kallskuret här egentligen.
Ja, verkligen.
Men varje gång man säger någonting om Lasse Åberg så sitter man ju lite så här som på liksom på helspänn. Och om man säger något fel som kallskuret kommer reagera på Twitter.
Är det så? Men vad, det är ju härligt.
Absolut.
Kallskuret har för övrigt redan reagerat på det här avsnittet på Twitter.
Genom att det inte kommer.
Ja, han hörde av sig för bara 10 minuter sedan och undrade vad fan det var någonstans. Men det är ju måndag. Vi skulle ha publicerat det här vid midnatt, men det är måndag och klockan är 3:30 och vi sitter och spelar in det nu.
Men hur tycker du att det, alltså, om du skulle jämföra att sitta här liksom en fredag eftermiddag med en måndag eftermiddag, alltså liksom i känsla och tonalitet.
Alltså om det var så att vi brukade göra det på måndagar, då skulle det kännas egentligen bättre. Men nu så är jag lite stressad över liksom att
men
vi
efter
inte har
det
levererat.
Här, efter, okej, okay, du känns lite stressad.
Samtidigt tycker jag att det känns bra att vi kan vara jävligt dagsaktuella nu.
Mm, eller hur? Alltså så här, precis, vi kan prata om sådana här super this just in grejer som det är liksom svenska schaktativsällskapets eventuella möte på Järsborgsskolan 86. Så här, nu utnyttjar vi verkligen det. Utnyttjar vi verkligen det momentum vi hade.
Det hade vi inte kunnat prata om på en fredag.
Nej. Men apropå, du, tillbaka till Lasse
Åberg. Ja, för helvete. Jag tänker inte prata om något annat. Du hade ett ämne, sa du.
Nej,
glöm det.
Ja, precis. Nej, men jag tänker på det här som vi pratade om liksom, som vi började med, att Schaktati på något sätt sätter fingret på det moderna samhället kontra det liksom traditionella samhället. Ja. Och det är ju exakt det Lasse Åberg gör också. Ja. Att han, ja, men det så här moderna påfund då, som alpresor och sällskapsresor och golf och hälsotrender och allting, allt det. Kontra det mer traditionella som då Stig Helmer representerar, med en ganska, ja, sånt här småmurrig lägenhet med någon liten så här broderad bonad och en ja, men han är ju för modern aura, eller hur?
Att han har en sån här liksom en icke-digital datumvisare där man ska byta ut en pappersskiva där det står en tvåa mot den trea när det blir en 23.
Exakt, och exakt. Ja. Och hela hans skidutrustning såklart som kommer från Moranisses tid.
Ja, just det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag var ju väldigt förtjust i Stig Helmer. Därför att han påminner starkt om min farfar. Mm. Min farfar var väldigt mycket en Stig Helmer person. Även en Schaktati-figur faktiskt. Han hade utseendet med sig också för att vara en Schaktati-figur. För att han var ganska lång och smal och hade en rätt stor näsa och klädde sig ofta han klädde sig gärna i poplin, de här färgerna, och även hatt. Han rökte dock inte. Men han hade ofta för lite för korta byxor på sig.
Som man hade på den tiden.
Ja, men det kanske var mode.
Ja, och både och, tänker jag.
Jag kommer ihåg när jag var här på Stockholms improvisationsteater så gjorde vi en improviserad såpopera, kan man säga, som heter Flamingo Park Hotel, som handlade om ett hotell. Och så det blir en ganska bra plattform så där, för det kan komma gäster och så har vi en ägarfamilj. Och då skulle jag spela hotellets ständiga gäst, Paul Plasma. Och jag jobbade jävligt länge med att hitta karaktären. Jag försökte att han skulle vara en cool kille och provade, men sen till slut så hittade jag på Lasse och Månsson glasögon och en slipover, och så blev jag tönten Paul Plasma som med förkorta byxor, slipover, och han var den enda mannen som hade lidit av ätstörningar, och han var fortfarande 36 år gammal och oskuld och det var massor. Han
så
hade,
det påminner om dig då?
Det var väldigt mycket Stig Helmer över honom. Alltså det var så Stig Helmer. Ja. Men i alla fall så spelade vi när han pratade så här. Och så kunde han få plötsligt aggressiva utbrott för att han hade tvångstankar och stampade med foten i golvet och så här. Men var också strykrad. Och hade en gång lyckats slå litterärt med sin debutroman En tisdag i bollhuset. På Wahlström & Widström. Förlag. Men sen hade han fått skrivkramp och fastnat på hotellet. Vilket fall som helst, och det var han var så megas klassisk svensk tönt liksom. Vilket fall som helst, så på premiären så var min farmor där. Och hon var så jävla förälskad efteråt. Hon bara, Anders, vad snygg han var. Såg precis ut som farfar.
Vad gulligt. Ja. Fantastiskt. Ja. Ja. Men, du, det här, men då har ju du också liksom bejakat din inre Stig Helmer kan man ju säga, ja, genom Paul Plasma.
Om jag skulle välja en arketyp, ja, som är bekväm, då, ja, så då finns det bara den. Mm. Jag är liksom inte en snygg kille, eller jag är inte någon, jag är inte en kriminell, jag är inte någon balkankriminell arketyp så som Branne, eller jag, och min arketyp är ju tönten. Jag skulle nästan säga att det är väl din också på ett sätt. Kanske.
Men kan man ha någon annan arketyp om man är 2 meter lång då?
Nej, men du har en annan arketyp som du kan tillgå. Det är ju den arga gymnastiklärarens arketyp.
Mm. Du kan se mig med visselpipa.
Han som kommer in och skriker, vem fan har pissat i bastun? Liksom han.
Så här, just det, fan det var jag.
�. Alla frivilliga tar ett steg framåt, Anders Bang tar ett steg bakåt.
Ja, precis. Liksom. Okej, alla måste duscha, men idag slipper ni. Ja. Ja, ibland är jag schysst.
Sån jävla mindfuck.
Men Maja, vi vill duscha. Ja, men idag slipper ni. Ja, men det är lite ohygieniskt att inte duscha. Ja, men ni är iväg med er bara.
Du får fråga dig, för jag känner så här att när vi pratar om Chakratisällskapet så är det så lätt att säga så här, där skulle jag ju vara med. Mm. Eftersom jag kan beskriva 2 scener ur Semestersabotören och har sett 1 scen ur Traffic. Mm. Men samtidigt vet jag att jag inte skulle ha en sportmössa i det sällskapet därför att jag är inte autistisk. Det finns nog inget sällskap jag skulle kunna gå med i.
Nej, men jag skulle inte kunna gå med i något sällskap heller.
Nej, ingen
men
alls.
Min kunskap är sådär ytlig, så det jag kan om Kjell Tiulas Åberg, det har jag liksom rapat ut nu.
Ja.
Till skillnad då från både Kallskuret och
Fredrik af Trampe
och Kalle Lind. De är superdjupa på vissa grejer. Ja. De skulle kunna till exempel prata om Tormodén i flera dagar. Möjligtvis. Ja. Men för mig är det mer så att jag skulle kunna sitta och prata lite grann om Karin Boye på en middag. Mm. Men sen är det bra liksom. Mm. Sen vill jag gärna byta samtalsämne. Och byts inte samtalsämne, då kan liksom kommer svettbrytningarna
samma
fram på tidningarna. Så
här. Här.
Oh, nu har jag inget mer här. Oh. Men dagen är den sista mödans värld. Varför gör det ont när man är på färd? Nej, fan, så var inte så gick fan också. Fan.
Så det där extra farligt, det kommer att komma med alkohol.
Ja, visst. En gång så det var pinsamt för att jag stod på Lund Comedy Festival och pratade med Fredrik Tersmeden som är en annan sånt där gammalt original. Så vi pratade om han, vad heter han? Tom Lehrer. Han är en amerikanska, eller är väl typ musikunderhållaren. Han skrev en massa komiska visor.
Är det han som skrev hur ska jag göra för att komma över vägen? Är det älgarna demonstrerar?
Det här, det är ju James Hollingworth.
Åh, du.
Ja, och tur att inte du var där.
Ja, men jag är så jävla dålig koll.
Nej, men Tom Lehrer, han var ju så här, du vet,
men tänk att jag ändå visste att det var någon som hade skrivit om låtarna.
Nej, men han var ju så här en sån, han satt vid piano och sjöng lite satiriska roliga låtar, alltså 50-60-tal.
Var han amerikan i Amerika eller i Sverige?
Nej, han är ju amerikan i Amerika.
Aha,
ja,
jag fattar.
Men han skrev någon låt som handlade om atombomben, tror jag, som var ganska så här känd. Men då började vi prata om Tom Lehrer. Jag så här, fan, jag gillar verkligen Tom Lehrer. Så frågade Tersmeden så här, men vilken Tom Lehrer låt gillar du? Så här, och jag bara, jag kommer inte på någon just nu. Fan vad pinsamt. Men sen var jag tvungen att, sen kom jag på att han har ju skrivit en låt om en atombomb. Så var jag tvungen att gå tillbaka. Jo, men jag glömde bort den här, du vet, den där om atombomben. Och han bara, ja, du vet, ja, liksom, my sweet old atomic bomb come rolling down on my shoulders, typ något sånt.
Vad är man för jävla människa när man är så där? Alltså som du och jag, man är ju liksom egentligen helt värdelös.
Ja, men jag tror att också det, att jag lärde mig läxa där, för jag tror att jag hamnar i färre sådana situationer nu än vad jag gjorde för 10 eller 15 år sedan. Så att jag försöker verkligen att inte låtsas vara. Men det är väl den gamla klassiska, har du sett Handmaid's Tale? Så. Men det är väl inte alltid för att man vill verka som att man har sett och hört allt, utan ibland kan det bara vara ett sätt att inte stoppa upp en konversation.
Ja, men jag tycker också att det finns ingenting som är tråkigare än att vara i en konversation där man inte svänger. Mm. Och därför ser man till att det svänger genom att trycka till med lite extra entusiasm.
Men man skulle ju bara kunna säga så här, nej, jag har inte, men jag har hört en del om det, men berätta vidare.
Ja. Ja, men exakt. Men jag skulle kunna hamna bredvid någon barnboksnörd på en middag och börja lovprisa Agaton Sachs utan att ha läst en enda bok av Agaton Sachs.
Du har ju sett så här hundratals minuter tecknad av
Agaton Sachs. Ja, men det räcker, det går ju inte. Därför jag vet inte ens vad hans sekreterare heter.
Nej.
Men
sexy jag, sexy. Ja,
men jag skulle se ut om att jag är medlem i faktiskt Agaton Sachs, eller har åtminstone lämnat mejladress till Agaton Sachs sällskap.
Var bor han någonstans då?
Jag vet inte, Lillköping va?
Ja, kanske det.
Mm. Ja. För mig fullständigt.
Det är någonting med Köping va?
Alltså, ointressant detektiv tycker jag Agaton Sachs. Ja. Vad är hans USP?
Mm. Men tyckte du bättre om Inspector Gadget? Inspector Gadget.
Han liksom lite barnens han som kan göra en atombomb av ett gem, vad heter han?
MacGyver.
Tecknad
MacGyver. Jag tror att han var ganska uppfinningsrik faktiskt. Okay. Men namnet implicerar väl att han hade lite prylar va? Heter man Inspector Gadget så bara, vad har du? Jag har ingenting. Har ingenting just nu.
Inspector Gadget Stenålders Edition. Jag har en sten.
I can fight with my bare fists. Yeah, but don't you have any like sort of like gadgets? No, that's only my name. Men nej, men var ju någonstans. Jo, men Agaton Sachs, just det, precis.
Nej, men överhuvudtaget det där med att lura folk att man har tyngre, djupare kunskap på ett område, det kan vara helt obehagligt.
Men det är slippery slope. Ja. I bästa fall så kommer man ut ur det levande. I sämsta fall så framstår man som en komplett idiot. Men det bästa sättet är väl egentligen bara att så där, men du, har du sett Handmaid's Tale? Nej, men jag har sett Chakta T-filmerna. Det finns en scen där han spelar pingis och så bara går han liksom bakåt och så bara
men vad fan, mitt bästa exempel på det där, det har jag säkert redan berättat, det har jag bränt, men
det är
Moondog storyn.
Jag känner inte igen.
Ja, men det finns ju en jättekonstig percussionist som heter Moondog.
Okay.
Som var en tysk blind uteliggare som satt på gatorna någonstans och spelade på en hemgjord trumma. Mm. Och sen så lyckades han ta sig över till Fifth Avenue i New York och han fick några gig och sen blev han kvar där och satt och håret växte på honom. Han satt och spelade på sin jävla trumma i något gathörn och till slut så blev han upptäckt för att han var väldigt bra på att spela på det här speciella instrumentet, en trumma och en liten klocka och en sträng och så här. Och hamnade på någon jazzklubb och sen så flyttades han tillbaka till Tyskland och så dog han. Mm. Och den här själva instrumentet då ärvts vidare av en kar i Sverige, i Årsta faktiskt, som spelar Moondog. Inte musik, han spelar Moondog bara. Vilket fall som helst.
Alltså, instrumentet kallas Moondog?
Ja, det han gör är Moondog.
Okej, okay, men hette han Moondog?
Han hette Moondog, han kallades Moondog.
Ja, men det är så han liksom att
så
han
byggde han det här konstiga instrumentet som han spelar på, det är att spela Moondog.
Men okej, okay. Alltså han Moondogging kan man säga.
Det är liksom inte musik, det är som att eurytmi inte dans, det är eurytmi.
Men det är på det sättet så är det kul att liksom saxofonen är uppkallad efter sax. Så är instrumentet Moondog uppkallad efter den tyska blinda jazzmusiken Moondog.
Men du kallar ju en saxofonist för musiker, men någon som spelar Moondog spelar bara Moondog.
Det är något
inte
annat.
Musik, det är Moondog. Men vid några tillfällen så la faktiskt Moondog lite sax på sitt Moondogande.
Okay.
Och gjorde en platta som var rätt bra faktiskt, riktigt bra. Och jag var inne på
Charlie Parker som...
Ja, men det var någon
sax, eller?
Nej, Charlie Parker tror jag är för gammal. Snarare skulle det varit
David Sanborn.
Nej, vad heter han? John Coltrane kanske.
Ja.
Saxofonist va? Ja, men jag var vid något tillfälle på någon restaurang och där spelade sina musiken. Då frågade jag en av de pårökta kyparna där, vad är det här? Det är Moondog.
Mm.
Oh, fan vad bra resor.
Finns Moondog på Spotify?
Moondog finns på Spotify, fast inte i musik. Mm. Det är Moondog.
Okay.
Vilket fall som helst är Lyon i Frankrike.
Mm.
Vi bor i ett hotell och det är en hiss. Vi bor på 6:e eller 7:e våningen, jag och Mimi.
Var du på plasma eller var du dig själv?
Jag var med mig själv.
Okay. Mm.
Och vi har varit ute och ätit gott. Uppe på en av kullarna uppe på Röda Korsberget. Liksom Röda Korskvarteren högst upp. Mm. Över Loire och Soir. Mm. Så gått ner till vårt hotell, gått över Loire till hotellet. Och nu åka upp. Och kliver in en kar med mycket hår och stor buk och en sån här midjeväska där man har såna saker och någon slags färgglad t-shirt och kortbyxor i hissen.
En manlig Josefin Johansson
tillsammans. Ja. fast inte mycket, snygg.
Fast större och konstig.
Ja, alltså en man med Josefin Johansson outfit.
Jag tog ju med det på midjeväskan och den knasiga t-shirten.
Ja, ja,
det
men inte, fast han
var
inte färg.
Det var inte övervikten och så jag
nej,
tog det på.
Nej. Utan han hade inte heller färg på luggen, utan det var bara bakåtstruket i någon tofs. Och tillsammans med två typiska europeiska kulturkonnoisseurer, det vill säga två franska människor födda på 80-talet med strama svarta kläder och som är värdar för någonting, den här killen. Och de åker hiss och så kliver den här herren av på andra våningen. Och så säger han någonting som får mig förstå att han är från Sverige. Så jag säger till de här två, för de här två andra kulturmänniskorna, de ska med oss upp. Så jag frågar, what's he from Sweden? Yes, what is doing here? He's playing Moondog. Och då skriker jag bara in i hissen, Moondog! Varpå han, Moondog-mannen, hör det och springer upp för trappen och möter mig när jag kommer ut. Lite svettig. Ja, för fan vet jag, spelar Moondog. Och då blir jag så där superentusiastisk. Jag har hört en låt om Moondog på ett café och det var bra, så jag blir så här svenska Moondog-sällskapet där.
Men var det den här gubben från Årsta då? Eller?
Ja, det var han från Årsta. Uh-huh. Jag är ju svensk, va? Jag är från Årsta och jag gillar Moondog. Och, eller jag lirar i Moondog. Vad är du, musiker? Nej, jag lirar Moondog. Jag har hans låda. Och jag bara, va? Jag har hans låda. Den är min nu. Moondogs låda i min. Och då visste inte jag att Moondog var en blind tysk uteliggare som satt på trottoarerna på Fifth Avenue och spelade på en låda. Jag trodde det var en kille som gjorde bra saxmusik, för det hade jag hört på den här kaféet. Men i alla fall så lyckas jag liksom kryssa förbi alla blindskär, så att han ska göra en spelning i Lyon på någon gammal amfiteater. Han lyckas få det till att jag och Mimmi ska få fribiljetter till den här konserten. Och då är saken att den dagen som koncern är har vi planer i en annan stad, i Vichy. Så säger vi, kan inte, vi ska åka till Vichy vid 12. Jag genrepar klockan 10. Och så börjar de prata franska med de här två. De hämtar er med folkabussen. De kör ut, så får ni se Moondog. Gillar du Moondog, då är det här det bästa du någonsin kan se. Det här är så nära Moondog. Och jag vet ju fortfarande inte vad konceptet Moondog är, men jag har hört en låt med Moondog på ett kaffe.
Och du plötsligt intervjuar dig så här, men hur ska jag förklara det här för Mimmi?
Ja, Mimmi står ju där, hon står bara typ och sparkar mig på vaden.
Precis, vad det här fan, kommer nu gå vi härifrån?
Det kommer inte att hända. Och sen så tar hon ett snack med mig på hotellrummet. Anders, vi kommer inte åka med den där snubben ut på hans genrep. Så dagen därpå så tänker jag så här att vi river av frukosten tidigt, för han ser ut att vara en som gillar att sova på morgonen. Men mycket riktigt, här karn sitter nere i frukostmatsalen när vi kommer ner. Och han är på mig direkt. Vi drar om en halvtimme. Har ni packat väskorna? Nej, vi kommer inte hinna. Det blir för tajt. Det blev för tajt. Då blir jag lite besviken. Mm. Ja, okay.
Men du, men hur länge sedan var det här då?
3 år sedan.
Men han bor säkert kvar i Årsta?
Ja, och sen så dök han upp på Facebook därför att jag gick med i ett sällskap som heter Svenska Småbils- och Rusdryckssällskapet.
Förbundet.
Till hyllning av Joakim Lindegrens. Och okay. Då var han med där också.
Okej, okay. Men ska vi inte bjuda in honom när vi livepoddar då?
Moondog? Och lira? Ja, det kan vi göra. Absolut. Varför inte? Robert Lakatos heter han. Uh-huh. Han kanske inte lyssnar på 4 meter.
Ja, det är säkert.
Ja. I sådana fall vill jag inte säga inget ont om Moondog. Det handlar om min okunskap, Robert. Inte dig. Men du var tjock.
Älskar Robert Lakatos, älskar Moondog.
Ja.
Men du Anders, vi ska börja runda av.
Det ska vi.
Men du, stort tack för den här inspelningen. Och det här släpps ju då precis nästan as we speak.
Ja, vi kommer väl lägga upp det oklippt nästan.
Vi lägger upp
ett. Jag kommer lägga avsnitt på lite Moondog i slutet.
Ja, det är bra. Men sen så ska vi kommer det ett nytt avsnitt nästa vecka.
Ja, det kommer komma på utsatt tid. Det natten mellan söndag och måndag klockan 4.
Och då kan jag säga, då har jag en rolig överraskning
till dig. Har du det?
Ja.
Fan vad kul. Ja. Okej, ha en trevlig vecka.
Ja, ja, så jag vill plugga också.
Ja, vad ska du plugga?
Svenska stand-up-galan.
Ja.
Måndagen den 23 mars på Skalateatern i Stockholm med Magnus Betnér och Snuyen som komiker och Albin Olsson och Elinor Svensson som eminenta, vågar jag ändå säga, konferensiärer. Köp biljetter på skalateatern.se eller oslipat.com. Gå på detta.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.